Brothers and sisters, I am grateful to participate.
Bröder och systrar, jag är tacksam att få delta i den här brasaftonen med kyrkans ungdomar från hela världen. Jag älskar er och uppskattar det här tillfället att dyrka Gud tillsammans med er. Susan har talat och vittnat om viktiga sanningar. Vi blir alla välsignade och stärkta om vi konsekvent tillämpar hennes undervisning i vårt dagliga liv. Susan är en rättfärdig kvinna, en utvald kvinna och mitt livs kärlek. Och hon är väldigt söt. Jag har funderat och uppriktigt bett vår himmelska fader om att få veta hur jag bäst ska kunna tjäna er ikväll. Jag ber att den helige andens kraft ska vara med oss alla. Att vi kan tänka det vi behöver tänka. Känna det vi behöver känna. Och lära det vi behöver lära. Så att vi kan göra det vi borde göra. Och bli det Herren längtar att vi ska bli. Äldste Neil A. Maxwell var en älskad lärjunge till Herren Jesus Kristus. Han verkade som medlem i de 12 apostlarnas quorum i 23 år, mellan 1981 och 2004. Den andliga kraften i hans undervisning, hans föredöme i trofast lärjungeskap, välsignade och fortsätter att på ett underbart sätt välsigna medlemmarna i Frälsarens återställda kyrka och världens människor. I oktober 1997 var syster Bednar och jag värdpar åt äldste och syster Maxwell på Brigham Young Universitetet i Idaho. Äldste Maxwell skulle tala till elever, personal och lärare under en andaktsstund. Och alla i skolan såg ivrigt fram emot hans besök på universitetet och förberedde sig med allvar på att ta emot hans budskap. Tidigare samma år hade äldste Maxwell genomgått 46 dygn av nedbrytande kemoterapi för sin leukemi. Kort efter att ha genomgått sin behandling och skrivits ut från sjukhuset höll han ett kort tal vid generalkonferensen i april. Hans fortsatta rehabilitering och behandling gick framåt under våren och sommaren. Men hans fysiska styrka och uthållighet var ändå försvagade när han reste till Rexburg. Efter att ha välkomnat äldste och syster Maxwell på flygplatsen körde Susan och jag dem till vårt hem för att vila och för en lätt lunch före andagsmötet. Under våra samtal den dagen frågade äldste Maxwell vad han lärt genom sin sjukdom. Jag ska alltid minnas hans koncisa och genomträngande svar. Dave, sa han, jag har lärt mig att det är viktigare att inte rygga än att överleva. Hans svar på min fråga var en princip som han fått stark personlig erfarenhet av under sin cellgiftsbehandling. När äldste Maxwell och hans syster körde till sjukhuset i januari 1997, när han skulle påbörja första omgången av sin behandling, körde de in på parkeringsplatsen och stannade för att få en stund tillsammans. Äldste Maxwell drog en djup suck och såg på sin hustru. Han tog hennes hand och sa, jag vill bara inte rygga. I sitt tal på oktoberkonferensen med titeln Tillämpa Kristi försoningsblod undervisade äldste Maxwell med stor personlig bakgrund. Citat, då vi ställs inför våra prövningar och svårigheter kan vi, liksom Jesus, vädja till Fadern att vi icke måtte rygga, det vill säga avstå eller dra oss undan. Att inte rygga är mycket viktigare än att överleva. Vidare, att dricka av den bittra kalken utan att bli bitter är också en del av att efterlikna Jesus. Slutcitat. Äldste Maxwells svar på min fråga fick mig att tänka på undervisningen från äldste Orson F. Whitney, som också verkade som medlem i de 12 apostlarnas quorum. Citat, ingen smärta vi genomlider, ingen prövning vi utstår är bortkastad. Den bidrar till vår fostran, till att utveckla sådana egenskaper som tålamod, tro, självstyrka och ödmjukhet. Allt vi lider och allt vi utstår, särskilt när vi utstår det med tålamod, bygger upp vår karaktär, renar vårt hjärta, vidgar vår själ och gör oss mer ömsinta och kärleksfulla, mer värdiga att kallas Guds barn. Och det är genom sorg och lidande, arbete och prövningar som vi får den utbildning som vi kommit hit för att erhålla. Slutcitat. Och skriftställarna om frälsarens lidare när han utförde det obegränsade och eviga försoningsoffret blev ännu mer meningsfulla för mig. Därför befaller jag dig att omvända dig. Omvänd dig så att jag inte slår dig med min munstav och med min vrede och med min harm, och dina lidanden blir svåra. Hur svåra vet du inte, och hur intensiva vet du inte. Ja, hur svåra att uthärda vet du inte. Du ser, jag Gud har lidit detta för alla, för att de inte ska behöva lida om de omvänder sig. Men om inte omvänder sig måste de lida, liksom jag. Detta lidande fick mig, jag Gud, den största av alla, att själva av smärta och blöda ur varje por, samt lida till både kropp och själ. Och jag önskade att jag inte skulle behöva dricka den bittra kalken och rygga. Dock, ära vare fadern, och jag drack och fullbordade mina förberedelser för människobarnen. Frälsaren ryggade inte, vare sig i Getsemane eller på Golgata. Inte heller Elster Maxwell ryggade. Denna mäktiga apostel kämpade sig stadigt framåt och välsignades med ytterligare tid i dödligheten för att älska, tjäna, undervisa och vittna. De här sista åren av hans liv var som ett utropstecken efter hans exempel på hängivet lärjungeskap i både ord och handling. De flesta av oss väntar sig nog att en man med Elster Maxwells andliga förmåga, erfarenhet och mognad möter en allvarlig sjukdom och död med insikt om Guds frälsningsplan, med tillförsikt och värdighet. Och det gjorde han. Men mitt mål här idag är att vittna om sådana välsignelser att de inte är förbehållna generalauktoriteter eller ett utvalt fåtal av kyrkans medlemmar. Sen jag kallade att fylla den vakans i de 12 kvorum som uppstod när Elster Maxwells död, har mina uppdrag och resor gjort att jag fått bli bekant med trofasta, modiga, ståndaktiga sista dagars heliga över hela världen. Jag vill berätta om en ung man och en ung kvinna som har välsignat mitt liv och hjälpt mig förstå andligt viktiga lärdomar om att inte rygga, om att låta vår vilja införlivas i Faderns vilja. Den här berättelsen är sann. Personerna är verkliga. Men jag ska inte använda de inblandades verkliga namn. Jag ska kalla den unga mannen John och den unga kvinnan Heather. Jag använder också med deras tillstånd ord från deras personliga dagböcker. John är en värdig prästerumsbärgare och tjänade trofast som heltidsmissionär. Efter att ha återvänt från sin mission dejtade han och gifte sig med en rättfärdig, underbar ung kvinna, Heather. John var 23 och Heather 20 den dagen när de beseglade samman för tid och all evighet i Herrens hus. Håll i minnet Johns och Heathers åldrar under den här berättelsens gång. Ungefär 3 veckor efter tempelvigseln fick John diagnosen bencancer. Eftersom metastaser också upptäcktes i hans lungor var prognosen inte god. John skrev i sin dagbok: det här var den mest skrämmande dagen i mitt liv. Inte bara för att jag fick veta att jag hade cancer, utan för att jag var nygift och kände att jag på något sätt svikit som make. Jag var den nya familjens försörjare och beskyddare, och nu, efter 3 veckor i den rollen, kändes det som jag hade svikit. Jag vet att tanken är absurd, men det är en av de dumma sakerna som jag sa till mig i det här krisögonblicket. Heather skrev: det här var en hemsk nyhet, och jag minns hur mycket det förändrade vårt perspektiv. Jag satt i sjukhusets väntrum och skrev tackkort efter bröllopet medan vi väntade på Johns provsvar. Men när vi fick veta om Johns cancer så verkade krukor och köksredskap inte lika viktiga längre. Det här var den värsta dagen i mitt liv. Men jag minns att jag den kvällen gick till sens med tacksamhet för vår tempelbesegling. Fast läkaren gett John bara 30% chans att överleva, så visste jag, om vi förblev trofasta, hade 100% chans att vara med honom för evigt. Ungefär en månad senare började John med kemoterapin. Han beskrev sin upplevelse. Behandlingarna gjorde mig sjukare än jag varit någon gång i livet. Jag tappade håret, gick ner nästan 20 kilo och det kändes som kroppen höll på att falla sönder. Kemoterapin påverkade mig också känslomässigt, mentalt och andligt. Livet var en berg- och dalbana under behandlingen med toppar, dalar och allt däremellan. Men hela tiden bibehöll Heather och jag tron på att Gud skulle bota mig. Vi bara visste det. Heather skrev dagbok om tankar och känslor. Jag stod inte ut med att låta John vara ensam på sjukhuset om nätterna, så jag såg över varje natt på den lilla soffan i hans rum. Många vänner och släktingar besökte oss på dagarna, men nätterna var svårast. Jag stirrade i taket och undrade vad vår himmelske fader hade planerat för oss. Ibland vandrade mina tankar till mörka platser, och min rädsla att förlora John blev nästan övermäktig. Men jag visste att de här tankarna inte kom från min himmelske fader. Mina böner om tröst kom allt oftare och Herren gav mig styrka att fortsätta. 3 månader senare opererades John för att ta bort en tumör i benet. John sa, operationen var en stor sak för oss. För patologiprov skulle göras på tumören för att se hur mycket av den som var livskraftig och hur mycket av cancern som var död. Analysen skulle ge oss den första indikationen på hur effektiv kemoterapin varit och hur aggressiva de fortsatta behandlingarna behövde vara. 2 dagar efter operationen så besökte jag John och Heather på sjukhuset. Vi pratade om den första gången John och jag träffades på missionsfältet, deras vigsel, cancern och den evigt betydelsefulla lärdomar som vi får genom dödlighetens prövningar. När vi skildes åt frågade John om jag ville ge honom en prästadoms välsignelse. Och jag sa att jag gärna ville ge honom en välsignelse, men att jag först ville ställa några frågor. Sen ställde jag frågor som jag inte hade planerat och aldrig tidigare tänkt på. John, har du tro nog till att inte bli botad? Om det är vår himmelska faders vilja att du ska genomgå döden i din ungdom och gå till andevärlden för att fortsätta tjäna, har du då tro till att underkasta dig hans vilja och inte bli helad? Bröder och systrar, jag blev uppriktigt förvånad över de frågor som jag kände mig manad att ställa till just det paret. I skrifterna så utövade frälsaren och hans lärjungar ofta helbrägda görelsens andliga gåva och kände att den personen hade tro till att bli botad. Men medan John och Heather och jag pratade och brottades med de här frågorna förstod vi allt bättre att om Guds vilja var att den här unge mannen skulle bli botad, så kunde den välsignelsen bara ges om det här trofasta paret först hade tro till att inte bli botad. Med andra ord så behövde John och Heather genom Herren Jesu Kristi försoning övervinna den naturliga människans tendens som finns i oss alla att otåligt kräva och envis begära de välsignelser vi vill ha och tror att vi förtjänar. Vi stod en princip som gäller varje hängiven lärjunge. Stark tro på frälsaren är att undergivet acceptera hans vilja och plan för våra liv, även om utgången inte är det vi hade hoppats på eller önskat. Jo visst, John och Heather önskade, längtade efter och vädjade om helande av all sin kraft, sinne och förmåga. Men viktigare är att de var villiga att underkasta sig allt som Herren anser lämpligt att lägga på dem, alldeles som ett barn underkastar sig sin far. Ja, de var villiga att frambära hela sin själ som ett offer åt honom. Och ödmjukt be, Fader, om du vill, så tag denna kalk ifrån mig. Men ske inte min vilja, utan din. Det som först för mig, John och Heather, verkade som svåra frågor blev en del av evangeliets mönster, genomsyret av paradoxer. Tänk på frälsarens uppmaning. Den som finner sitt liv ska mista det. Och den som mister sitt liv för min skull ska finna det. Han förkunnade också, men många som är de första ska bli de sista. Och många som är de sista ska bli de första. Och Herren sa till sina lärjungar i vår tid, och genom ditt ord ska många höga kuvas, och genom ditt ord ska många låga upphöjas. Att ha tro till att inte bli helad tycktes därför passa in i ett mäktigt mönster av paradoxer som kräver att vi ber, söker och bultar så att vi kan ha kunskap och insikt. Efter att ha tagit sig tid att begrunda mina frågor och tala med sin hustru sa John till mig, Äldste Bednar, jag vill inte dö. Jag vill inte lämna Heather. Men om det är Herrens vilja att föra mig till andevärlden så är jag nöjd med det. Mitt hjärta svällde av uppskattning och beundran när jag såg det här unga paret stå inför den svåraste kampen av alla. Att undergivet inordna sin vilja under Guds vilja. Min tro stärktes när jag såg det här paret låta sina starka och förståeliga önskningar införlivas i Faderns vilja. John beskrev sina känslor för vårt samtal och den välsignelse han fick. Äldste Bednar gav oss tanken från Äldste Maxwell att det är bättre att inte rygga än att överleva. Äldste Bednar sa sen, jag vet att du har tro till att bli botad, men har du tro nog att inte bli botad? Det här var en ny tanke för mig. Kärnan i hans fråga var om att jag hade tro nog att acceptera Guds vilja, om det var hans vilja att jag inte skulle bli botad. Om tiden närmade sig för mig att inträda i andevärlden genom döden, var jag beredd att underkasta mig och acceptera? John fortsatte. Att ha tro till att inte bli botad gick emot min instinkt, men det perspektivet förändrade min hustru och mitt sätt att tänka och lät oss sätta hela vår tillit till Faderns plan för oss. Vi lärde oss att vi behövde få tro på att Herren styr vilket resultatet än blir, och han leder oss från där vi är dit vi behöver vara. Medan vi bad förändrades vår vädjan från Gud hela mig till Gud, ge mig tro till att acceptera vilken utgång du än har planerat för min del. Jag var säker på att eftersom Äldste Bednar var en apostel så skulle han välsigna delarna i min kropp till hälsa och jag kunde hoppa upp ur sängen och dansa eller någonting lika dramatiskt. Men när han välsignade mig den dagen förundrade jag sig över att orden var nästan exakt lika min fars, min svärfars och min missionspresidents ord. Jag insåg att det till sist inte spelade någon roll vem sänder som la på mitt huvud. Guds kraft förändras inte och hans vilja tillkännages för oss enskilt och genom hans bemyndigade tjänare. Heather skrev, den här dagen var fylld av känslor för mig. Jag var övertygad om att Äldste Bednar skulle lägga händerna på Johns huvud och bota honom helt och hållet från cancern. Jag visste att han genom prästarummets kraft kunde bli helad och jag ville så gärna att det skulle hända. När han undervisat oss om tron till att inte bli botad så var jag skräckslagen. Fram till dess hade jag aldrig kunnat tänka mig att Herrens plan kunde infatta att jag skulle förlora min nyblivne man. Min tro berodde på det resultat jag ville ha. Det var så att säga endimensionellt. Fastän det först var skrämmande, gjorde tanken på att ha tro till att inte bli helad att jag befriades från oro. Den lät mig ha fullkomlig tillit till att min himmelska fader kände mig bättre än jag kände mig själv och att han skulle göra det som var bäst för mig och John. En välsignelse gavs och veckor, månader och år gick. Johns cancer gick förundligt nog tillbaka. Han kunde fullgöra sina universitetsstudier och fick en välbetald anställning. John och Heather fortsatte sin relation och njuta av livet tillsammans. En tid senare fick jag ett brev från John och Heather som berättade att cancern hade återvänt. Kemoterapi inleddes och en operation planerades. John förklarade: nyheten kom inte bara som en besvikelse för Heather och mig. Vi förundrades över den. Var det något vi inte hade förstått den första gången? Förväntade sig Herren någonting mer av oss? Jag växte upp som sista dagars helig och fick ofta höra i kyrkan att varje prövning Gud ger oss är till vårt bästa. Uppriktigt sagt förstod jag inte hur det här kunde vara till nytta för mig. Så jag började be om insikt om att Herren skulle hjälpa mig förstå varför cancern kom tillbaka. En dag när jag läste i Nya Testamentet så fick jag mitt svar. Jag läste om när Kristus och hans lärjungar var ute på sjön där det började storma. Lärjungarna blev rädda att båten skulle kapsejsa och gick fram till frälsaren och sa: Herre, hjälp, vi går under. Precis så kändes det. Hjälp, jag har cancer. Bryr du inte om att vi vill ha en familj? Men när jag läste vidare så fann jag mitt svar. Herren såg på dem och sa: så lite tro ni har. Och sen stillade han stormen. Just då måste jag fråga mig själv: tror jag verkligen på det här? Tror jag verkligen att han stillade stormen den dagen? Eller är det bara en fin berättelse att läsa? Svaret är: ja, jag tror. Och eftersom jag vet att han stillade stormen visste jag genast att han kunde bota mig. Fram tills dess så var det svårt för mig att jämka samman behovet av att jag trodde på Kristus och att hans vilja är oundviklig. Jag såg på dem som två olika saker och ibland så kändes det som det ena motsade det andra. Varför skulle jag ha tro på honom om hans vilja till sist råder? Frågade jag. Efter den här upplevelsen så visste jag att tro, åtminstone i min situation, inte nödvändigtvis var att han skulle hela mig, men att han kunde hela mig. Jag måste tro att han kunde det. Och vad som sen hände, det var hans ansvar. När jag lät de här två tankarna samexistera i mitt liv, tro på Jesus Kristus och fullständig underkastelse under hans vilja, så fann jag större tröst och frid. Det har varit förunderligt att se Herrens hand i våra liv. Saker och ting har fallit på plats och under har skett. Och vi blir ständigt mer ödmjuka när vi ser hur Guds plan för oss framskrider. Bröder och systrar, jag upprepar för betoningens skull Johns ord. När jag lät de här två tankarna samexistera i mitt liv, fokuserad tro på Jesus Kristus och fullständig underkastelse under hans vilja, fann jag större tröst och frid. Rättfärdighet och tro kan förvisso förflytta berg. Om förflyttandet uppfyller Guds avsikter och är efter hans vilja. Rättfärdighet och tro kan förvisso bota de sjuka, döva och lama. Om denna helbrägdagörelse uppfyller Guds avsikter och är efter hans vilja. Således kan stark tro många berg inte förflyttas och inte alla sjuka och svaga blir botade. Om allt motstånd försvann, om alla sjukdomar togs bort, så skulle huvudavsikten med faderns plan gå om intet. Många av lärdomarna vi får i livet kan endast fås genom det vi upplever och ibland lider av. Och Gud förväntar sig och litar på att vi ska möta tillfälliga motgångar i dödligheten med hans hjälp, så att vi kan lära det vi behöver lära och till sist bli det vi ska bli i evigheten. Den här berättelsen om John och Heather är både vanlig och utöver det vanliga. Det här unga paret representerar miljontals trofasta sista dagars heliga som håller sina förbund över hela världen, som strävar framåt med ståndaktighet i Kristus och med fullkomligt klart hopp. John och Heather hade inga framstående ledarkall i kyrkan. De var inte släkt med generalauktoriteter, och ibland så hyste de tvivel och rädsla. På många sätt så är deras berättelse mycket vanlig. Men, bröder och systrar, den här unga mannen och den här unga kvinnan välsignades på utomordentliga sätt med lärdomar för evigheten genom prövningar och svårigheter. Jag har berättat det här eftersom John och Heather, som är så lika många av er, kom till insikt om att det är viktigare att inte rygga än att överleva. Så deras upplevelse handlade inte främst om liv och död. Istället handlade den om att lära, leva och att bli. Den kraftfulla kombinationen av tro på Jesus Kristus heliga namn och ödmjuk underkastelse under hans vilja och plan, samt att gå framåt med outtröttlig flit och att erkänna hans hand i allt, ger oss de frigivande tingen som tillhör Guds rike och som ger glädje och evigt liv. När de här två ställdes inför överväldigande svårigheter levde de ett lugnt och stilla liv, på allt sätt gudfruktigt och värdigt. De vandrade i frid med och ibland människors barn. Och Guds frid som övergår allt förstånd bevarade deras hjärtan och deras tankar i Jesus Kristus. För många av er var eller kunde deras berättelse vara er berättelse. Ni möter nu, har mött eller kommer att möta lika stora svårigheter i era liv med samma mod och andliga perspektiv som John och Heather gjorde. Jag vet inte varför vissa lär sig evighetens lärdomar genom prövningar och lidanden, medan andra lär sig samma saker genom att bli räddade och helade. Jag känner inte till alla orsaker, alla avsikter. Jag vet inte allt om Herrens tidsplan. Ni och jag kan liksom Nefi säga att vi inte vet vad allting betyder. Men det är några saker som jag absolut inte, som jag absolut vet. Jag vet att vi är andliga söner och döttrar till en kärleksfull himmelsk fader. Jag vet att den evige fadern är upphovighetet till lyxalighetsplanen, och jag vet att Jesus Kristus är vår frälsare och återlösare. Jag vet att Jesus möjliggjorde faderns plan genom sin obegränsade och eviga försoning. Jag vet att Herren som blev sargad på Golgata för oss kan hjälpa och stärka sitt folk i enlighet med deras skröpligheter. Och jag vet att en av jordlevets största välsignelser är att inte rygga tillbaka, utan låta vår egen vilja införlivas i faderns vilja. Även om jag inte vet allt om hur och när och var och varför de här välsignelserna inträffar, så vet jag och vittnar om att de är verkliga. Jag vittnar om att allt det här är sant. Och att vi, ni och jag, vet tillräckligt genom den heliga andens kraft för att bära ett säkert vittnesbörd om deras gudomlighet, verklighet och inverkan. Mina älskade bröder och systrar, jag nedkallar över er denna välsignelse. Medan ni strävar framåt i livet med outtröttlig tro på Kristus, kommer ni att ha förmågan att inte rygga tillbaka. Jag bär det här vittnesbördet och nedkallar denna välsignelse över er. I Herren Jesu Kristi heliga namn. Amen.